Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, jag skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni, från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop. Och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Hej och välkomna till Träningspodden, ett nytt rykande färskt avsnitt. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström och är personlig tränare. Och min poddkollega och författarkollega är Jessica Almenäs. Hög gravid, får vi verkligen sammanfatta din kroppsstatus till nu, Jessica?
Ja, det kan man säga. Det är en kroppsstatus för sig det. Alltså, jag börjar tänka att kroppen har någon idé med att man ska vara gravid lite för länge. För att man så otroligt gärna ska vilja ha ut den här ungen och bli av med den här magen. Så att man liksom genomlider den här smärtan. Man bara längtar efter den här smärtan. Jag tar förlossningssmärtan alla dagar i veckan, bara jag blir av med detta nu.
Hur gravid är du mentalt nu?
Ja, men jag är så, fast det sjuka är så här, jag är ju extremt gravid mentalt för allt är jobbigt. Så här, hushållsbestyr är superjobbiga. Jag bröt ihop häromdagen när jag hade, och då var vi ändå lediga, så det var inte så att jag hade ett jobb och liksom koncentrera mig på just den dagen. Det var en söndag. Jag hade tvättat i 2 dagar. Tvätta är skitjobbigt när man är gravid. För man ska bära saker upp och ner till tvättstugan. Man ska böja sig ner hela tiden. Du vet, sträcka sig och böja sig och lyfta och hålla på. Och lagat mat till ungarna. Det är ju frukost, de ska ha lunch, de ska ha middag, de ska ha mellanmål, de ska ha ditten och datten. Plockat efter dem, diskat, hållit på. Och till slut så jag bara bröt ihop och bara kände så här, nej, jag pallar inte alltså. Så all beundran till alla ensamstående föräldrar, speciellt morsor som går runt och är gravida och samtidigt ska sköta hela vardagen själv. Man kan ju bryta ihop för mindre. Så att jag är väldigt gravid mentalt, men när jag ska träna, Lovisa, det här är så sjukt, så det är som att jag alltid har glömt bort att jag är gravid. Ja, men som i morse så här, jag ska gå ut på en powerwalk.
Och så gick jag
en PV, du vet, som alla coola tjejer gör. Så jag gick ut på min lilla PV på morgonen och tänkte jag går min vanliga runda. Och min vanliga runda, som inte är den långa rundan utan den vanliga, den är ungefär 7 kilometer. Så jag gick den, det tar ju längre tid än vad det gör normalt sett. Men det är som att jag tror att jag kan gå i samma tempo och att jag ska känna mig i kroppen efteråt som jag gör normalt sett om jag har sprungit 7 kilometer. Det brukar inte kännas någonting. Det är så här, ja, puff, puff. Man går in och duschar och så är man klar med det. Liksom, så gör man något annat. Men nu blir jag ju helt förstörd av att gå en powerwalk på 7 kilometer. Alltså jag trodde att jag skulle bryta ihop. Gå upp för trappan när jag kom hem till mig. Alltså det var som att bestiga Mount Everest. Och jag var helt slut. Bara satte mig i soffan och bara flåsade och pustade i säkert 20 minuter. Så att jag är både väldigt gravid mentalt och inte.
Men vilken graviditetsvecka är du i nu?
Du, imorgon går jag in i vecka 35.
Då föder ju vissa.
Jag vet. Och det kan ju ske när som helst. Fast jag tänker att min kropp ändå... För båda mina tidigare graviditeter har gått upp ganska exakt 20 kilo. Och dit är jag på väg nu också. Och jag har också gått 3 dagar över tiden med båda mina tidigare barn. Så att, tyvärr så tror jag inte att räddningen kommer till mig än på 5-6 veckor.
Men när jag har varit gravid i vecka typ 30 och framåt, inte en chans att jag har kunnat ta en powerwalk på 7 kilometer. Jag har ju fått sammandragningar och ont i höfterna, ja, men redan efter ett par kilometer. Alltså det är inte relativt bra promenadform för dig, Jessica.
Jo, men det är det ju. Men jag känner mig faktiskt rätt bra i kroppen ändå. Jag tror att jag ska tacka mig själv för att jag ändå har tränat på och kämpat på, för att jag känner mig rätt stark. Och en sak som du kommer att gilla, det är ju att nu när jag inte kan springa längre, för det går inte, det har jag bara lagt ner, så lägger jag ju mycket mer fokus på styrketräningen. Plötsligt får styrketräningen ta tid. Jag kan vara i gymmet och styrketräna en timme. Innan så har det oftast för mig varit så här, ja, men jag springer först och så styrketränar jag lite grann efteråt. Alltså den tiden som jag har kvar att lägga på styrketräningen, förstår du? Så att den brukar inte vara mitt huvudfokus.
Men förbifarten lite grann.
Ja, men lite så. Men nu så tänker jag igenom vad jag ska göra för såna här, vad är det vi brukar kalla dem? Multisätt. Nej, vad heter det? Trippelsätt.
Supersätt och triset.
Supersätt och triset.
Multisätt. Det är såna här multiverktyg som man plockar fram. Fickan.
Det är min gravidhjärna som inte funkar. Jag kommer inte på vad någonting heter. Så jag kör mina supersätt och jag har planerat och jag höjer vikterna ibland och lite sådär, du vet. Jag verkligen går in för styrketräningen.
Ja, men då blir jag glad. Jag blir lite sådär varm i bröstet när människor tänker långsiktigt när det gäller träning. Och det är ju verkligen styrketräning och graviditet en bra... Ja, men det är bra matchmaking på det sättet.
Men det är ändå... Jag märker att folk stirrar lite på mig i gymmet.
För ja, men, konstigt, Jessica. Du har mage som en kanonkula.
Jo, men kände du det när du var gravid och tränade så här? Att folk ändå... Sen vet jag inte om det är jag själv som hittar på det. Men att man känner att folk tycker att det är lite udda att man står där och... lyfter, ja, men, vikter och håller
framförallt
på.
Framförallt min andra graviditet. Min första graviditet så tränade inte jag så mycket och inte särskilt hårt eller noggrant. Det var verkligen så att det kom och gick, och jag hade såna stora mentala dippar under min första graviditet. Men min andra graviditet, då var jag ju värsta fitness by the book manualen. Alltså jag gjorde verkligen precis som man skulle göra, och då hade jag ju precis själv liksom mer börjat fördjupa mig i träning under och efter graviditet. Och då vill jag också testa, vad innebär det verkligen att göra så som man säger att man ska göra? Hur mycket tid måste man lägga? Hur noggrann ska man vara med tekniken och så vidare? Men du vet, mina proportioner i kroppen, när jag var graviditetsvecka 30 och framåt med min Baxter då, min lilla kille, jag är ju liksom lika bred och djup som jag är lång.
Så var roligt.
Man kollar ju på mig av andra skäl än att magen är stor.
Folk tänker bara så här, hur går det där fysiskt ihop egentligen?
Jag fick ju göra väldigt mycket stående övningar, för att om jag skulle sitta ner, det var ju liksom, magen fick ju inte plats i relation till knäna. Så att jag fick väldigt förhålla mig ganska mycket. Och jag körde mycket spinning, för jag kunde varken promenera eller knappt titta på roddmaskin eller egentligen köra någon typ av konditionsträning förutom spinning. Och då är ju riktlinjen att man ska sitta ner när man kör spinning för att man inte ska belasta bäckenet ojämnt. Ja. Och då tänkte jag så här, ja, men nu ska jag göra så som rekommendationerna är. Men för mig så var det jätteknepigt att sitta ner, för att magen och låren liksom slog ihop varenda gång. Så jag tänkte så här, fuck it, jag ställer mig upp och så håller jag mer fokus på att hålla bäckenet stabilt, och så får jag i alla fall magen plats. Men det är ju liksom min kompakta kroppskonstitution. Jag har ju typ, vad brukar jag säga, 4 centimeter mellan reben och höftben, och däremellan ska du få plats en bebis. Det är ju nästan omöjligt.
Ja, men alltså, du ska se mig när jag sitter på roddmaskinen. Då förstår jag att folk stirrar. För att det ser ju inte klokt ut. Jag måste ju sitta väldigt bredbent med knäna. Så att magen ska få plats däremellan. Så jag är som en liten fet padda. Om du tänker dig när du ser en padda som sitter där vid vattenkanten. Ungefär så ser jag ut när jag sitter och kör min roddmaskin. Alltså, det måste vara en syn för gud där. Men det finns ju andra problem med att vara höggravid också när man ska träna. För till exempel, imorgon då ska ju du och jag göra en fotografering tillsammans. Och då ska man ju ha med sig kläder. Vi brukar ju alltid ha med oss kläder var och en för sig. Du har med från ditt håll och jag har med från mitt håll. Man får ofta låna grejer eller presskontor skicka grejer som de vill att man ska testa eller sådär. Så att man kan ha nya fräscha kollektioner och sånt i sina plåtningar.
Ja, man vill ju inte ha de svettigaste gamla tightsen som är så här ruggade på insidan av låren för att man verkligen har nött kilometer efter kilometer löpande till tightsen. Och sen så ska man ta jättesnygga, glossiga bokbilder. De tightsen går ju inte att använda.
Det går ju inte. Det blir ju ingen inspiration för någon heller. För att man vill ju ändå ta bilder som folk kan bli lite inspirerade av. Och både du och jag tycker att det är kul med olika träningsoutfits och matcha och vara färgglad och sådär. Så att det känns ganska viktigt. Men nu när jag är höggravid så kom jag på här om veckan när jag skulle fixa kläder till det här att jaha, men vem ska jag prata med nu då? Det är ju inga presskontor som har kläder i de storlekarna som jag drar, om man säger så. Så att nej, då fick jag helt enkelt göra en liten räd på stan och gå in på H&M gick jag in på. Köpte lite större storlekar än jag brukar ha med några tights och grejer. Så att det får funka. Men till vår förra fotografering så hade jag fått lite grejer från ett norskt märke som heter Run and Relax. För de gör så här yogabyxor som har funkat hela min graviditet.
Det är väl det märket som alla brukar fråga efter när du lägger upp från, när du var i graviditet vecka 18 och framåt där, så la du upp så mycket snygga träningsoutfits och då frågar alla vad är det för märke på kläderna?
Ja,
det var väl då det var Run and Relax.
Precis, för det var i princip det enda jag kunde ha. Run and Relax och Kari Trå med sina såna här väldigt töjbara linnen och tröjor, det har också funkat ganska bra. Nu funkar ju ingenting och de här Run and Relax byxorna som jag hade på förra plåtningen, då fick jag till och med en storlek större för att det skulle funka. De har jag alltså lyckats spräcka i röven. Alla byxor. Och jag kan säga så här, det beror inte på att det är dålig kvalitet. För att det är superkvalitet på de där kläderna. Men du vet, jag tänker ju inte på att allting växer. Så att de spänns ju ut till maxgränsen. De här stackars byxorna. Och sen då kan du tänka dig när jag till exempel står och gör knäböj på gymmet och sånt. Och så hör man plötsligt, rich, ratch, jaha. Så det kanske inte så kostar att folk glor på mig på gymmet ändå. Det kanske inte har något med magen att göra. Det kanske har att jag går runt och visar trosorna för att jag har hål i alla mina byxor.
Men om man då säger att ett par träningstights ska klassas som knäböjssäkra, det handlar om hur trosorna ska synas igenom tyget. I ditt fall, är de knäböjssäkra, det innebär... Har de hål i sig eller inte?
Ja, men precis. Kommer de att spricka när jag gör ett knäböj eller inte? Så att nu har jag faktiskt blivit lite skrämd av det här. För det har hänt några gånger nu på gymmet. Så att jag har varit tvungen att knäböjstesta alla byxor jag tar på mig innan jag går till gymmet. Hemma. Så gör jag så här riktigt djupa knäböj. För att känna sig håller dem. Känns det som det är tillräckligt med stretch här för den här gräddrumpan som jag har skaffat mig under graviditeten.
Nej, men så att... tar du marginal då för att musklerna pumpas upp lite grann under de här extremt effektiva styrkeövningarna som du kör?
Ja, marginal och marginal. Jag
pumpas,
tänker liksom,
pumpas.
Ja, det är så upppumpat som det kan bli. Konstant. Nej, så vi får se vad jag kommer med imorgon, Lovisa. Det kan vara att vi bara får ta bilder där man inte ser min rumpa för att det är hål i alla mina träningstights.
Jag har ju ett litet sådär sykit som jag har med när jag reser. Jag kanske tar med nål och tråd så får vi sätta några stygn där innan du posar.
Ja, men det kan faktiskt behövas på riktigt. Och sen får vi göra om det efter att jag har gjort knäböj. Sy om.
Åh, herregud. Ja, jag har en liten trendspaning om vi ska lämna gravidträningsfacket och gå in lite grann på outdoor-träning och ett jättekul event som jag har spanat lite kring som varit uppe i Åre.
Ja, berätta.
Ja, men jag tycker det verkar så himla roligt. Det är ett jättestort event och jag har aldrig varit där själv. Men det heter Workout Åre. Och i min bransch så är det ett sånt ställe och tillfälle där när alla är där. Alltså att alla i branschen, alla som är något, alla som har sina egna varumärken eller duktiga instruktörer, alla är på Workout Åre och håller pass eller föreläser och så vidare. Mm. Så det är väldigt, man är liksom mingel mitt i smeten, om man säger så. Och
har aldrig varit där, men alla som är något är där. Ja, men hur hänger det här ihop?
Ja, men det krockar. Det krockar nästan alltid med någonting. Jag lovar, någon gång ska jag åka upp till Workout Åre. Det verkar så himla roligt. Men det var verkligen så här tema i helgen. För då var det Workout Åre. Då var det som jättemycket bilder i mina Instagram- och Facebook-flöden därifrån. Och så var det Stockholm Marathon. Och då var det jättemycket bilder och inlägg på Facebook och Instagram därifrån. Och sen var det CrossFit-tävling i Madrid- som jag hade flera sådana som profiler som jag följer. Så det var liksom verkligen Workout Åre, maraton och CrossFit i en salig blandning i helgen. Och jag var liksom inte på något av de ställena. Jag kände mig lite snuvad på konfekten. Men jag tycker det är lite kul. Jag är lite sådär privatdetektiv intresserad. Mina kompisar tycker att det är väldigt roligt för jag gör mycket research. Jag kan såhär kolla upp olika företag, vem som är delägare, vilken firma har, vad har de för omsättning, vem är gift med vem, har bor de på den adressen. Jag tycker det är så kul att sitta och söka på saker på nätet och se hur någonting hänger ihop. Jag blev så förvånad när jag upptäckte att en yogatjej som jag följer och en löpartjej som jag följer visar sig vara systrar. Och dessutom är ena systern gift med en jätteduktig löpare som jag känner. Så plötsligt så är det tre stycken personer som jag följer på olika ställen som visar sig vara i samma familj. Och då, är så här, då kan jag bli så här, men gud, hur har det kunnat gå flera år utan att jag har vetat om det här? Och då blir jag nästan så här, åh gud, nu måste jag skärpa mig, för då har jag tappat liksom mina glasögon där för att se hur saker och ting hänger ihop. Så jag har någon sån här ådra i mig.
Vi borde starta en detektivbyrå ihop, för att jag älskar också sånt där. Jag är en liten detektiv, jag sitter på nätet och lägger ihop 1+1. Ibland, det här skäms jag för att säga, men ofta när det gäller så här stora brott och sånt som pågår så brukar jag gå in på Flashback och läsa in mig på vad som händer här. Ja, men jag vet, vem är förövaren, hur hänger de ihop, detaljer om de här morden. Jag är närmast besatt av det. Det var en pinsam bekännelse, men om du någon gång ska starta en detektivbyrå, då har du mig här som första detektiv.
Då blir det min första konsult. Aj, men gud, det här är så roligt. Jag älskar det. Och när jag hittar sånt där samband, då blir jag lite så här varm. Då börjar blodet rusa lite grann. Det blir som lite adrenalin.
Det är någonting väldigt roligt med att snoka i folks liv och i olika samband. Och knyta ihop folk, hur hänger de ihop och vad har de för historia och lite sådär. Jag älskar det också, så jag förstår det helt och fullt.
Jag står ju till och med och tittar ut genom hålet på ytterdörren för att se när grannarna passerar.
Ja, men det är ju nästan ännu värre än att jag går in på Flashback och läser.
Ja, men jag tycker att det är väldigt roligt. Och ibland så hittar man så här helt otippade sammanhang. Eller att saker och ting klarnar. Det är någonting som jag kan gå och fundera på ganska länge. Och sen plötsligt bara faller alla bitarna på plats för att jag hittar en tråd. Eller en lösning. Alltså det är det bästa. Då får man bara ha lite chips och dipp och sitta och njuta av att få...
Ja, det är så roligt. Ja, men jag älskar det också.
Ja, men en sån uppenbarelse hade jag i helgen. För då satt jag och kollade igenom alla inlägg som skedde då kring det här Workout Åre. Och om jag säger att alla var där, då menar jag såklart inte alla, men väldigt många viktiga profiler i branschen, många som har jobbat väldigt länge, många som är förebilder för mig eller sådana som jag känner så här, att jag har ett väldigt gott öga för. Det finns ju jättemånga profiler i träningsbranschen som är superduktiga, smarta, så här varmhjärtade, klipska. Så. Och då brukar jag liksom alltid försöka lära mig så mycket som möjligt från dem och så här plocka verkligen godbitar som jag känner berör, ja, med mina verksamheter eller min målgrupp och så. Och en av de personerna, hon heter Ann-Sofie Forsmark, och vi har pratat om henne i Träningspodden tidigare, bland annat för att hon är initiativtagare till Tjejmaraton. Det här att Tjejvasan och tjej, att det skulle vara kortare, så när de gör Tjejmaraton då ska det vara längre än ett vanligt maraton. Och samlar in mycket pengar till ett sjukhusprojekt i, jag tror att det är Kongo, men jag tror att det är Kongo i alla fall. Men en extremt driftig kvinna, och hon har jobbat med hälsa på arbetsplatsen under ganska många år som anställd, och nu konsultar hon med sitt företag Formstark Hälsa och har en jätteintressant podd inriktad på HR-frågor och att bygga hållbar arbetsmiljö och ur ett både arbetsgivarperspektiv men också när man pratar om ekonomi och smärtfri vardag. Så, hon är superskarp, Ann-Sofie. Och sen en annan person som jag följer som heter Magnus Hagström, och han är löpcoach och PT och har jobbat i hur många år som helst. Båda de två gjorde var för sig inlägg som handlade om en föreläsning som de hade varit på uppe på workout-året.
Ja.
Och då så tänker jag att det är så här typiskt svenskt att man kritiserar en person eller ett fenomen, men man exemplifierar inte på riktigt vad problemet är eller vem det är som har sagt det. Men man liksom tassar lite runt omkring. Jag tänker i USA till exempel, om man har lackat på någonting, då skriver man rakt ut och hänger ut med namn och allt. Det är liksom att Sverige är så litet och man kanske inte kan trampa runt helt fritt, utan man vill ändå visa missnöje.
Det är väl ändå lite sympatiskt, kan jag känna. För att ibland så kan det ju vara mer ett fenomen man vill komma åt än just en person. Och jag är ju, du vet ju vad jag står när det gäller personpåhopp och sådana grejer. Det är ju inte jag något fan av direkt. Så att jag kan tycka att det där svenska lite försiktiga tillvägagångssättet ändå är lite sympatiskt. Fast jag vet ju inte vad det handlar om exakt i det här fallet.
Nej, för då är ju frågan, ska det krävas en privatdetektiv för att hitta vem eller vad som har orsakat spektaklet?
Men hela poängen, Lovisa, med att de inte skriver ut namnet är ju att de inte tycker att det ska krävas en privatdetektiv, för att de vill inte hänga ut någon person. Men då kommer lilla detektiv Lovisa och börjar snoka i det här för att ta reda på vem kan det här vara.
Ja, och eftersom jag står helt vid sidan av, jag har inte varit på plats, jag vet inte vad som har sagts, men jag ser ett missnöje och jag ser en när man vill kritisera branschen och aktörer i branschen, men också, och det här är ju alltid jätteutmanande, jag tror jag nämnde det i Träningspodden för några veckor sedan, det här med när man säger vi i branschen måste hålla ihop. Vi som jobbar med hälsa, kan inte vi bara vara snälla mot varandra? Hur mycket får man kritisera internt om man är i samma bransch?
Det är ett fenomen man känner igen från andra branscher också.
Ja, och det är väl lite grann det här med när man säger, vi pratar om feminism, att man som kvinna får man inte kritisera en annan kvinna, att det är ofeministiskt att göra det, även om man inte håller med den andra kvinnan. Alltså det är ju lite problematiskt det här med att när det blir grupper eller grupperingar som skapas för att man jobbar i samma bransch. Det är kanske det enda man har gemensamt.
Ja, exakt. Och man behöver ju faktiskt inte tycka lika om allting även om man nu råkar vara i samma bransch. Eller om vi tar feministexemplet, man behöver inte tycka lika om allt bara för att man råkar vara kvinna.
Ja, och det är väl kanske det man utvecklas av. Jag utvecklas av att möta människor som inte tycker likadant som jag. När jag rekryterar coacher så blir jag jätteimponerad över eller av om en person inte tycker likadant som jag, men som har jättebra argument eller erfarenhet för varför vi inte behöver vara överens. Alltså om jag bara skulle omge mig med ja-sägare eller människor som håller med mig, då skulle jag vara lite orolig för kvalitetssäkring, eller är det här verkligen en person som är ärlig? Tycker man likadant så är det inte säkert att man kommer framåt någonsin, utan det kanske blir lite skört.
Exakt.
Så då tänker jag att okej, det finns aktörer i träningsbranschen och att alla har ju någon form av önskan eller drivkraft, så att det finns en anledning till att man är i träningsbranschen, för att man vill människor väl. Det tror jag är den vanligaste och den första inkörsporten i träningsbranschen. Jag tror inte att någon är där för att tjäna pengar, för det gör man inte. Det är en myt att man tjänar pengar i träningsbranschen som en vanlig aktör, om man inte börjar sälja proteinpulver och vitaminer.
Okay.
Då tjänar man pengar. Men skitsamma. Det som de här två personerna då som jag följer, som de började prata om, det var just att om man som en profil i träningsbranschen föreläser eller då på något sätt pratar om att viss träning skulle vara bättre än någon annan och att man vill själv höja sig genom att trycka ner andra träningsformer. Det var det som var själva kärnan när Ann-Sofie och Magnus i det här fallet menade på att vi måste förenas kring att det primära är att människor rör på sig, det primära är att människor har motivation till att ta hand om sig, att tänka snälla tankar, att göra gott. Och att det i princip är näst intill onödigt att prata om träning i form av att body pump skulle vara sämre än styrkelyft, att löpning skulle vara bättre än spinning, alltså att väga olika träningsformer mot varandra och säga att den ena skulle vara bättre eller sämre än den andra, och att man vill hävda sig själv som en vad ska man säga, bättre människa eller bättre coach, eller att det jag säger är viktigare än vad någon annan säger. Men jag tänker att de tränarna i branschen eller profilerna i branschen som har kommit ett steg längre, då fattar man att okej, det spelar ingen roll vilken träningsform en person utför så länge som den rör på sig. För att problemet är inte i Sverige att man tränar fel träningsform, att man tränar en mindre eller mer effektiv träningsform, utan det är att de flesta inte tränar alls och att de flesta inte rör på sig alls.
Ja, men det känns ju extremt nördigt om man ska säga att det är mycket bättre att träna det här än det här. Jag håller med dig, det är väl bättre att man tränar någonting överhuvudtaget än att man inte alls rör på sig. Men jag fattar inte riktigt, är det här någon slags, blir det någon slags konkurrensgrej att typ köp mina tjänster för de är mycket bättre än deras, eller vad handlar det om?
Nej, men det tror jag inte, men jag tänker att de flesta så här profiler som det går bra för, oavsett om man är kokboksförfattare eller om man är kanske programledare eller vad man än gör, ju hårdare man kan dra det åt ett håll, ju hårdare man kan paketera någonting och ju mer sanning man lägger i att det här är det bästa sättet, desto lättare är det att sälja någonting. Om man tittar på de kokboksförfattarna som har sålt mest, de har ju verkligen ringat in en sorts nisch. Och att det är klart att det är mycket lättare att sälja en diet till exempel om man har satt bokstäver på den, om man har satt tydliga regler för vad man ska och vad man inte ska göra, än att sälja en kokbok med lite så här allmänna riktlinjer och råd kring hur man ska käka.
Ja.
Men det var ju det här som var mitt researcharbete. Det var ju här privatdetektiven kommer fram. Och då vill jag veta, vem är det som föreläser och menar på att det är ett problem att folk tränar body pump och att det skulle vara bättre, ha mer evidens att träna styrkelyft eller lyfta tunga saker. Och tunga saker, då menar man inte en body pump stång. Och jag vet ju inte vad som har sagts exakt. Och jag har aldrig lyssnat på den här personen. Men jag kom ju fram till vem det var. Och det är intressant att den här personen säljer egentligen ingenting. Det här är en person som från början är en reklamare, som har börjat träningsblogga och som nu är programledare på TV och föreläser om träning, nämligen Kalle Zackari.
Aha, hur kom du fram till detta då?
Nej, det vet jag inte. Jag har ju inte fått det svart på vitt. Men jag tror, jag fick liksom den feelingen. Och han säljer ju ingenting. Han har ingen PT-online-tjänst. Han har ju... Så jag tror att det handlar mycket om att göra en kul grej kring en träningsbransch som är lite torr och lite tråkig och kanske lite sådär inskränkt, och att det handlar om att möjliggöra träning för alla, för det är mycket av hans budskap, så som jag har förstått dem. Jag har aldrig träffat honom och jag har aldrig lyssnat på honom på någon föreläsning eller liknande, så jag har inte så bra koll på honom, men som jag har förstått det så är ganska sympatiskt sammanhang att alla ska få vara med att det ska vara som att borsta tänderna, det är ett jobb man gör. Det behöver inte vara superroligt, men det är nyttigt ändå och så vidare. Men det som jag kan se är utmaningen, det är när man pratar om att träning är någonting som alla ska göra. Men jag går runt mycket och tänker just nu på definitionen av träning. Och jag kanske menar på att träna, det är inte någonting som alla måste göra. Men att röra på sig, det är någonting som alla måste göra. Och att det är skillnad på att röra på sig och att träna. Att träna på någonting, det innebär att man ska förbättra sig. Att man håller på med någon förmåga, någon skills. Man vill utvecklas inom ett visst område. Att man räknar på något sätt. Att man har någon form av rutin. Medan att röra på sig, det har egentligen inte någonting med att träna. Och det är väl det här som blir lite då motsägelsefullt om man ställer två träningsformer emot varandra. Men det är fortfarande så att alla personer som tränar är ju på helt rätt sida av någon form av gräns. Och om vi pratar om 90% av resterande svensk befolkning som inte tränar, de behöver ju inte veta huruvida bodypump eller styrketräning är den mest eller bästa träningsformen. Utan de behöver ju inspireras till att röra på sig. Så att jag tänker så här, vad är egentligen syftet när man jämför träningsformer och när man då menar på att en träningsform är sämre än en annan för den svenska befolkningen?
Ja, uppenbarligen så har han ju trampat några på tårna. Det verkar ju ganska tydligt i alla fall. Men jag tänker väl mer att man predikar ju gärna kring det man själv tror på. Och då pratar jag inte religion den här gången utan träning faktiskt. Till exempel om jag ska prata om träning så strör ju jag lovord över löpningen. Och hur fantastiskt jag tycker det är med löpningen, vad den har gjort för mitt liv och vad det liksom har för positiva effekter. För att jag tycker att löpning är roligast, det har gett mig bäst träningsresultat. Och det är ju samma sak med folk som håller på med olika dieter. De som har snöat in på till exempel, ja, vad det nu kan vara, vad heter alla konstiga dieter?
LCHF och GI.
Ja, men precis, LCHF är ju typiskt sånt. Eller GI, eller det finns paleo eller vad det heter, stenåldersmat och allt möjligt. Man predikar ju för den saken man själv har fått liksom resultat av, det man tror på. Men det jag tänker är ju att den träning som är bäst för en person behöver ju inte vara bäst för en annan person.
Nej, och det är väl det som är utmaningen när man gör massa studier i laboratorium. Där man sätter så här, man gör syreupptagningstester med masker, man sätter elektroder på musklerna, man gör muskelbiopsier för att mäta extremt noggrant. Och så kommer man fram till vad som är mest effektivt för att bygga muskelmassa eller för att förbättra konditionen på kort och lång sikt och så vidare. Men det är just det steget är att människor tränar ju inte i laboratorier. Människor tar inte ens pauser varannan eller var tredje timme under en stillasittande arbetsdag. Jag menar ju på att det spelar ingen roll hur en människa tränar om det är 1, 2, 3, 4, kanske 5 gånger i veckan om den inte använder kroppen regelbundet under dagen. Och att det är så himla långt ifrån det laborationsmässiga eller det att när man pratar om vad som är mest effektivt och vad som är mest optimalt. Alltså det är så mycket mer komplext än att stå och väga två träningsformer mot varandra. Och just det du säger med att många människor kommer med någon som en bättre profetia. Alltså man har fått en uppenbarelse. Man har blivit frälst på sin egen magiska lösning.
Exakt.
Och jag tror att det är väl det Kalle Zackari har gjort, eller blivit. Han har ju blivit frälst av att lyfta tunga saker och det är det han predikar om. Men det är jätteknepigt när det finns människor i samma bransch, om man nu tänker honom som en i träningsbranschen. Och det är det här jag menar med att det är lite knepigt, för jag tror inte att jag skulle säga att jag och Kalle Zackari är i samma bransch.
Men hur tänker du då? Eller?
Ja, men det var ju det som var det här, de här inläggen handlar om. Vi i träningsbranschen, är Kalle Zackari en aktör eller profil i träningsbranschen tillsammans med PTs, föreläsare om träning, gruppträningsinstruktörer? Jag vet inte. Hur mycket utbildning måste man ha?
Ja, nej, men nu blir du lite snobbig tycker jag. För jag har ju ingen utbildning, men jag skulle ändå säga att jag är en profil i träningsbranschen. Jag är ju ingen PT, men jag är ju definitivt en träningsprofil som nu kanske jag tillskriver mig själv för mycket, men jag tror att jag har inspirerat en och annan att faktiskt börja träna och röra på sig, eller börja springa, kanske springa lopp och sådär. Precis som jag antar att Kalle Zackari har gjort med sina tv-program, sina poddar, föreläsningar, allt vad det är, så har ju han helt säkert inspirerat människor till träning på ett eller annat sätt. Och då är man väl kanske en profil i träningsbranschen. Är man inte det? Är inte den bredare än så? Eller tänker du bara nu på en liten hardcore-kärna där man liksom ska vara utbildad och tänka på ett visst sätt för att få vara med? Eller hur? Jag fattar inte.
Nej, men det är det här som jag menar är balansgången. Det är det här som är intressant med grupperingen. För att det som var då i den här Facebook-spaningen som jag gjorde här nu på ämnet och området, det cirkulerade och handlade också om att vilket ansvar har man som profil eller inspiratör eller någon form av influencer. För att om man som du då, och jag håller ju med dig, alltså det är klart att du är en profil, men du är ju inte riktigt beredd att ta det ansvar som det innebär att vara profil. För du kan ju ofta säga att ja, men sätta upp händerna liksom, att jag gör så här, det funkar bra för mig, gör som ni vill.
Ja,
och så
absolut.
Kan ju inte jag säga.
Nej, det kan inte du säga. Där är det ju en skillnad såklart. Där har ju du mycket mer att bära på dina axlar. Helt klart.
Och då är frågan i Kalle Zackaris fall då, vilket ansvar som kommer med att man får en stor plattform, typ som SVT eller stå och föreläsa. I och för sig stå och föreläsa för väldigt många i branschen eller föreläsa för väldigt många träningsintresserade. Jag tycker att det här är jättespännande och jag tycker ju att det är kul när det hettar till. Jag hade ju gärna sett att om man som jag nu i podden här sitter och säger namn och tänker högt och brett, så att man faktiskt tar en diskussion. Sen jag skulle aldrig skriva en debattartikel, eller aldrig, men jag har aldrig skrivit en debattartikel. Jag är inte intresserad av att sitta i SVT-debatt och diskutera så här hemsk argumentationsteknik med någon profil som jag står på andra sidan gentemot. Jag är inte så intresserad av att debattera, men jag har ju inget problem med att lyfta fram namngivna citat eller vem som har sagt vad eller gett ett visst budskap. Jag tycker det är kul när det hettar till i en ganska så tråkig bransch. När Jonas Kolting går ut och härjar, alltså då poppar jag i popcornskålen och läser alla Facebook-kommentar. Det är ju så roligt. Samma sak med Jakob Gudjol som är ute och bråkar med folk, LCHF och kostdoktorn och så. Det tycker jag är det bästa som finns. Det kan jag spara en hel Facebook-tråd till fredag kväll. Så jag gillar ju när människor står upp för saker. Men jag tyckte det var jätteintressant. Och jag tror att Kalle Zackari, han är ju såklart helt rätt ute. Jag tror man ska lyssna på de här nyfrälsta människor som kommer in från sidan och som kan få träningsbranschen att utvecklas. Men jag gillar också när profiler inte får stå oemotsagda när man nyanserar en debatt. Så det var egentligen det som var mitt långa infall här nu och spaning kring workout-året.
Men det var en rolig spaning och framförallt tyckte jag att det var kul att höra att du också är en liten detektiv. Det är faktiskt något som jag smusslar lite grann med, för det är lite fult att vara detektiv. Det är att man är
tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja men precis, och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play, men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Lite nyfiken och snokig sådär. Det brukar ju inte ses av de flesta som en bra egenskap.
Nej, men det kan vara sånt bra trumfkort om man ska gå in i förhandlingar, i möten eller överlag så. Att veta mer om en person än vad personen själv vet, vad jag vet, det tycker jag är jättekul.
Vad roligt, jag trodde du skulle säga att veta mer om en person än vad personen vet om sig själv. Det hade ju varit lite udda.
Ja, men det är väl som du och Fallman, ni upptäckte att ni var släktingar. Det är väl lite så här att någon annan har vetat det här om er ganska länge och inte sagt någonting.
Ja, i och för sig.
Så fulligt. Lite lyssnarinput och lyssnarfeedback som vi har fått i träningspoddens kanaler den senaste veckan, apropå vad som hände den senaste helgen.
Precis, och det är så kul tycker jag, för att varje gång som det är stora lopp, då märks det ju väldigt tydligt att folk faktiskt använder sig av våra böcker och programmen som finns i våra böcker. Och det är ju kul att liksom få svart på vitt att det funkar tycker jag. Så att just nu efter Stockholm Marathon här i lördag så har vi fått väldigt mycket mejl och kommentarer från tjejer som har sprungit Stockholm Marathon efter att ha följt programmet i våran löpabok. Och det är ju, jag vet inte, det är kul. Det är kul för egot. Men jag fick ett mejl i alla fall som snackade lite till mig. Eller vi fick det till träningspodden, men det snackade lite till mig. För du vet att jag är ju så sugen på att börja springa igen. Och längtar tills jag får liksom sätta tänderna i ett program. Och jag har ju en fåfäng idé om att jag kanske ska lyckas springa ett maraton under 2017 ändå.
Trots att jag säger...
Trots att du säger no, no. Ja, jag vet. Men vi får se, vi får se. Men i alla fall, vi fick ett mejl från en tjej som heter Maria. Hon fick sitt fjärde... 37 år. Fick sitt fjärde barn 29 september 2016. 8 månader sedan alltså. Och sprang i lördags maraton. Och det tyckte jag var ganska häftigt. Det inspirerade ju mig rätt mycket. Hon har liksom tränat på hela sitt liv som vanlig motionär. Friskis och svettis, gott och joggat. Och så skriver hon, det här är roligt. Men jag är en vanlig halvrultig tjej som äter vad som kommer i vägen.
Du känner i hög igenkänning på den här, Jessica.
Ja, men verkligen. Det är lite samma här. Stoppa vad som helst i käften som står framför mig. Men i alla fall... Innan hon fick sitt barn då, sista 2 månaderna av graviditeten så gjorde hon inte mycket alls för att hon orkade inte. Och så är det ju ibland i perioder i graviditeten. Men anmälde sig ändå i februari 2017 till Stockholm Marathon. Och bestämde sig för att fokusera på bålen och höfterna från start. Det här gillar du, att man bygger upp kroppen ordentligt innan man går på den hårdaste löpträningen.
Hon flörtar med båda oss två, känner
jag. Ja, det gör hon verkligen. Djupa stabiliserande magmuskler, rumpa och höfter, knip i enkla friskis- och svettisövningar så ofta hon kunde. Cirka 3 pass i veckan blev det. Samt stationspass med enkla styrkeövningar utifrån mina förutsättningar. Började gå på promenader, sen lunk, jogg och sen sprang jag. Under dessa 8 månader har jag tagit cirka 4 långpass över 2 mil. Det här är inget som jag rekommenderar, men hon måste ha varit ganska vältränad sen innan, gissar jag. För att jag tycker nog man ska göra lite fler långpass, men ändå. Sen jobbat mer med långa intervaller och vanliga rundor, sprungit cirka 2-5 mil totalt varje vecka. Fokuserat mycket på bålstyrka och hållning. Och hon sprang maraton på 3:51. Och det här tycker jag är så peppande så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Ja, men jag blev så glad när jag läste det här mejlet. Hur snyggt jobbat är inte det? Hon bara bestämde sig i februari. Jag ska fan med springa maraton. Men bryr sig om att jag fick en bebis precis. Det är bara att köra. Det är coolt.
Men vet du vad som tilltalar mig hos hennes plan? Hon beskriver hur hon har gjort. Det är att hon har lagt upp en plan och att hon har tänkt allt. Hon har tänkt in alla nivåer. Det är ju så vanligt att man lägger upp en plan för löpningen. Och sen är det löpningen man satsar på. Och så kommer det alltid falla tillbaka för att man missar styrkan. Man missar återhämtningen. Man missar knipträningen. Men andra änden finns ju människor som bara jobbar med styrkan. Och ingenting med flåset. Och hon har ju verkligen plockat ur sitt perspektiv och gjort sitt bästa utifrån de förutsättningarna hon har. Och när hon säger att hon springer 3-5 mil i veckan, det är ju faktiskt vad en vanlig motionär faktiskt kan klara av om man har en plan. Och det är just det här vikten av att ha en plan, att inte ta en vecka i taget, utan att man lägger upp en struktur och sen jobbar utifrån den och inte varje måndag hoppa på ett nytt program. För det gör ju mig tokig när man inte har planer. Det finns ingenting att utvärdera. Det finns ingenting att se, okej, vad är det egentligen du har gjort? Vad är syftet? Hur ser progressionen ut? Det finns liksom ingenting hårt att ta på. För det har bara varit strödda pass här och där. Istället för att som Maria faktiskt plocka olika delar och sätta ihop det till, det här är... utifrån mina förutsättningar hållbart. Det kommer kunna funka på lång sikt. Och hon har haft många månader, 5 månader med ett och samma fokus och mål. Och det är ju alltså att hålla planer i 5 månader. All cred till dig, Maria.
Ja, jag tyckte det där gjorde hon riktigt snyggt. Jag blev superinspirerad, verkligen. För precis som du säger, hon hade tänkt på alla delar. Att kroppen ska hålla, bygga upp kroppen ordentligt för att den ska fixa belastningen. Och sen, jag springer ju också, när jag tränar till maraton så springer jag mellan 3-5 mil i veckan för att jag hinner inte mer. Men det är precis som du säger, om man har en plan och man vet vilka pass man måste göra, då fixar man det ändå. Det gäller ju bara att man liksom håller i det där så att det inte blir som det kan bli när många bestämmer sig för att kanske träna till ett lopp, att oj, när man bestämmer sig för det, då springer man 8 mil en vecka. Och tänker så här, nu ska jag hålla det här hela vägen fram. Ska jag springa 8 mil i veckan? Och så upptäcker man så här, det går inte. Hoppsan svejsan. Så blir det kanske en vecka där man springer en runda på 5 kilometer bara och så vidare. Och istället ha liksom en systematisk plan som man följer, då, det tror jag liksom är nyckeln till success, om man säger så. Sen har vi också fått ett mejl från Sara som också sprang Stockholm Marathon och tyckte att det gick förvånansvärt lätt, för hon har följt vårt program slaviskt i 37 veckor. Imponerande. Bra gjort, Sara. Nu är hon sugen på att springa ett nytt maraton, Paris, och undrar hur hon då ska lägga upp träningen. Hon styrketränar mycket, det har hon alltid gjort, något mindre när löpningen tagit mer tid inför loppet. Hur gör man nu när man ska springa ett nytt maraton? Börjar man om med programmet igen, eller hur ska man tänka?
Mm. Jag själv har inte sprungit två täta maraton, men jag har flera klienter som sprang Stockholm maraton nu i helgen, som är klienter i Loftangruppen, och där de har ett nytt maraton. Och nu låter det som att vi sätter maraton som norm, det är det ju verkligen
Nej,
inte.
Absolut inte, men nu pratar vi om det för att det var faktiskt Stockholm maraton i lördags, och då har vi fått väldigt mycket mejl om just Stockholm maraton.
Exakt. De tipsen som jag ger nu, de är generella, även om det skulle vara så att man har kört sitt maraton. Sitt maraton kanske är 2 mil. Sitt maraton kanske är 1 mil. Alltså att man verkligen har utmanat sig och legat på gränsen för vad man klarar av.
Ja,
alltså,
eller 5 kilometer, om det nu är så man precis har börjat springa och sådär. Så att precis som du säger... Med egna mått mätt.
Exakt. Och ungefär lagom i takt med att du ska föda barn, Jessica, så går Båstad maraton i början på juli.
Det ska jag inte springa.
Det kan jag säga. Ungefär samtidigt som du ligger på förlossningen. Och det går också Helsingborg maraton den 2 september. Och det är flera stycken av mina klienter, eller våra klienter, som planerar springa något av de loppen då, utöver att ha sprungit Stockholm maraton. Och det som jag ger som tips då, det är ett, ska du springa ett maraton i juli, alltså eller under sommaren, då tycker jag inte att man ska fylla på med någon långpass som är längre än 2 mil. Det behöver man inte göra. Utan man kan konservera mycket av uthålligheten. Man jobbar med intervaller, man kan jogga 10-15 kilometer, men man behöver inte dra på några långpass, för det vet man att man kommer fixa uthålligheten. Men så det är det ena. Ska man springa Helsingborg maraton i september, då kan man absolut lägga in 1 eller 2 långpass under sommaren för att fortsätta känna på kroppen. Men det behöver inte vara lika maniskt som när man ska springa sitt första maraton, eller om man verkligen har gjort det här att följt ett helt maratonprogram. Man kan ha mycket mer feeling om man har ett sånt här tätt maratonmål. Men ett annat väldigt bra tips, och det här tycker jag är jätteviktigt för all typ av löpning och alla löpare som kanske har kommit igång med löpträningen för att man lyssnar på träningspodden, att man känner sig sugen och man skulle vilja komma åt den här euforikänslan som löpträning, man har liksom hört rykten om att det kan ge. Och man ligger kanske lite grann på gränsen. Dels att man har sprungit något lopp under våren, vårruset, eller något millopp eller liknande, kanske en halvmaraton. Och sen vill man komma igång med träningsdos igen nu under juni och juli. Det är att träna barfota. Göra tåhävningar barfota, att jobba med stabilitetsövningar barfota. För att då känner man ganska så snart och direkt om det knarrar i fotleden, om det gnisslar lite grann, om det ömmar någonstans. För jag möter ofta löpare som kan springa sig igenom uppvärmningen. Det smärtar under uppvärmningen, det knarrar och glistrar och sen går det över. Och sen kan man springa passet smärtfritt, men sen så nästa gång man springer så har man ont igen.
Okay.
Och jag tycker inte man ska jobba så. Jag skulle gärna vilja att man hade någon form av barfota-scanning flera gånger i veckan, där man faktiskt känner på vad foten berättar. För foten är oftast ganska så bra på att berätta om hur den mår. Och foten är ju extremt utsatt under de här tuffa asfaltsloppen. Så det är mitt tips nummer 2. Alltså att jobba med stabilitetsövningar och rörlighet för fötterna. Så att man verkligen skannar igenom dem. Hur mår fötterna? För de är ju ofta svaga länken.
Mm.
Har du något tips, Jessica, på att springa så där tufft efter ett maraton? För du har ju tränat dig till maraton och du har sprungit maraton oförberedd. Men hur har du känt veckan efter? Har du längtat till nästa lopp?
Ibland har jag gjort det. Inte efter alla mina lopp. Efter mitt senaste så tänkte jag att nu kommer det att dröja ganska lång tid innan jag springer maraton igen. För det här var inte kul. Men då hade jag ju också, som du vet, hade jag ju tränat för lite. Och sprungit för lite långpass och sådär. Men jag kommer ihåg när jag sprang i Buenos Aires till exempel. Och var så nära att springa under 4 timmar som har blivit någon slags drömgräns för mig. Jag vill under 4 timmar. Och då sprang jag ju på 4.06. Då tänkte jag ju, kan jag hitta ett maraton nästa vecka? Som jag kan springa. Så jag får komma under 4 timmar någon gång. Men, så att det är lite olika vad man har för känsla i kroppen. Men rent generellt så tycker jag att man behöver ju, för varje maraton man springer behöver man ju lite kortare förberedelsetid där man verkligen går in för maratonträningen och följer ett program. Så om jag till exempel hade 6 månader till mitt första maraton så brukar jag ju ligga på 3 månader nu och det brukar funka rätt bra, men det förutsätter ju att man håller igång mellan loppen ändå, att man ändå springer 3 pass i veckan men kanske inte gör den där extrema långpassen direkt, för de är ganska enkla att lägga till i träningen. Så att jag tror att om man ska springa ett maraton ganska tätt på, eller ett lopp ganska tätt på ett annat lopp helt enkelt, så handlar det mycket om det du pratar om, konservera träningen, för att den finns i kroppen. Kroppen kan det där, den känner igen det när det inte går så himla lång tid emellan. Så att jag tror inte att man kanske behöver börja om med programmet från början liksom, utan ja, om man nu inte har ett visst tidsmål som man vill nå, för då kanske man måste liksom steppa upp träningen lite grann.
Jag har ju en maratonlöpare här hemma som och kom hem från Kina-maran där och var en hejdundrande löparform, min man Hans. Det var ju superroligt, för han hade följt ditt och mitt löparprogram för maraton för 4.30-tiden. Alltså springa ett maraton på 4.30, men eftersom vi gjorde sprang ett äventyrsmaraton som det kallas för, så går det liksom inte att överföra till att man skulle springa själva loppet på 4.30. Men han sprang på 5.50 och var ju inte ens trött. Och det var ju helt fantastiskt. Jag tror ju att han hade kunnat springa lite snabbare. Men jag tror framförallt att när han springer Helsingborg maraton i september, att han kommer kunna kapa ganska mycket från sin gamla tid. Han har sprungit Helsingborg maraton 3 gånger tidigare. Och i hans fall, då gör vi så att han har vilat nu från löpningen, den prestationsinriktade löpningen, i nästan 3 veckor.
Mm.
Och sen kommer han räkna baklänges, eller vi räknar baklänges på maratonprogrammet på 4.00. Alltså att han ska ta en nivå snabbare.
Ja, men då hoppar han in i programmet på de antal veckor det är kvar liksom, till loppet, eller?
Exakt, och sen håller vi nere långpassens längd. Alltså veckans tredje pass har vi kortat av i tid. Han behöver inte vara ute så länge, för han behöver inte träna upp knäna och fotlederna, de klarar ju den här belastningen, så att därför behöver han inte vara ute och nöta asfalt lika många mil i månaden.
Nej.
Men själva rutinen med 3 löppass i veckan, rutinen med korta intervaller, långa intervaller och jogging, den ligger kvar, men inte lika mycket slitande långpass, men däremot mycket fart och att bibehålla mycket av självförtroende som man kan få av att springa ett bra lopp och känna att man har kunnat leverera det man har tränat upp. Men jag tänkte på, jag kom, en sak som du pratade om med Maria, hon som hade fått barn i september och sen sprang maraton i juni.
Ja.
Jag möter ofta kvinnor som får sitt första eller andra barn som blir mer uthålliga efter att de har fått barn, trots att de kanske haft ett träningsuppehåll i slutet av graviditeten, de har haft ett träningsuppehåll första månaderna efter att de har fått barn. Och kanske tränar mindre än vad de brukade göra innan de blev gravida, om man tittar på antalet träningspass som man skriver i kalendern. Men däremot börjar de röra på sig på ett annat sätt. Alltså att man börjar promenera mycket mer. Och promenera dessutom med barnvagn, då hamnar man ofta automatiskt i, man kallar det så här, pulsnivåer. I Sverige brukar man dela upp det i 5 pulsnivåer. Ibland så kan man ha 6 pulsnivåer. Men pulsnivå 1, det är typ att gå. Och pulsnivå 2, att jogga. Och när de börjar lägga massa tid i pulszon 2, då blir de mycket mer uthålliga. Särskilt om man alltid bara har tränat mycket högintensivt, alltså pulszon 5 och då kanske sexan om man har sex steg. Och en del medelintensivt, det här att man alltid springer ganska så fort på sina löppass. Man har alltid tränat så, man har aldrig joggat med låg puls, man har aldrig hållit tillbaka löpfarten eller powerwalkat snabbt. Men när man börjar göra det med barnvagn, för det blir en del av den dagliga rutinen, för att bebisen kräver det, för att man vill komma ut, man vill få frisk luft, man kanske vill att tiden ska gå under dagen och så vidare. Alla har ju olika föräldraledighetsdagar. Men då blir de plötsligt mycket mer uthålliga än vad de var när de tränade mer, men hårdare. Och inte lika mycket lågintensiv träning. Så det finns en väldigt stor fördel med att ändra hur vardagen ser ut när man ska bygga kondition och uthållighet.
Ja, men vet du vad? Jag tror att det har nog någonting med åldern att göra också. För att det där känner jag igen i mig själv. Att när jag var yngre, jag är ju gammal basketspelare, var jag väldigt explosiv. Alltså väldigt snabb på korta sträckor, spänstig, duktig på det här, starta, stanna och sådär. Men däremot springa långt var ju inte alls min grej då. Jag kan inte ens minnas att jag sprang en mil. Vi sprang ju intervaller och sånt där, och så gjorde vi det här vidriga testet, vad heter det, Cooper-testet.
Ja, som är på fasen.
Ungefär 3 kilometer.
Spykänsla.
Ja, det är så hemskt. Men det är ungefär 3 kilometer. Man springer i 12 minuter så långt man orkar helt enkelt. Men det var ju liksom de sträckorna man jobbade med då. Så då var jag inte alls speciellt uthållig. Utan det där har ju faktiskt kommit efter barnen och med åldern. Att min fysik har fått en helt annan profil, om du fattar vad jag menar.
Ja, men jag tror att man växer in i någon form av lugn och att det inte alltid måste vara den mesta och den hårdaste träningen som gör skillnad på lång sikt, utan att man faktiskt kan hålla sig tillbaka lite grann och tänka att hjärta och lungor och allting, att det tar ganska många år att bygga upp uthållighet. Och sen om man bara kan hålla sig smärtfri och skadefri, då tror jag absolut att man blir bättre för varje år.
Du, nu har jag en annan fråga här som du ska... Den här har jag valt ut enbart för din skull. Vi har fått ett mejl från en tjej som tränar innebandy på elitnivå. Tränar i genomsnitt 5-6 gånger per vecka och är väldigt aktiv överlag. Hon har skapat en vana där hon dricker antingen en Celsius eller en Nocco nästan varje dag.
Undrar vad du tar den här frågan.
Ja, precis. Hon dricker inte kaffe, så hon känner nästan ett behov av koffeinet. Min fråga är, skriver den tjejen, hur ser ni på detta med energidrycker, Celsius och Nocco? Hur mycket anser ni att man kan dricka? Är det farligt?
Ja.
Varför får du den här frågan, tror du, Lovisa?
Ingen aning.
För du är ju nästan beroende och besatt av att dricka Nocco.
Ja, men träningspodden lyssnarna har ju följt mycket Coca-Cola Zero-beroende under flera år.
Ja, och nu har,
och sen nu har det bytts ut. Ja.
Och då, vi ska säga att vi är absolut inte sponsrade av Nocco. Det är bara det att du är ju besatt av denna dryck.
Men jag skulle aldrig dricka en Celsius. Jag har inte ens smakat på en Celsius.
Det är ju faktiskt, det är lite märkligt.
Men jag tror att det som man förut kallade energidryck, det tänkte jag då, kanske för 15 år sedan, då skulle jag tänka sportdryck. Att det var energidryck. Men energidryck idag, det är väl det som klassas som vitaminberikade, proteinberikade, läskedrycker som är sockerfria med koffein i sig.
Ja,
det är väl det som vi säger är energidrycker idag.
Det skulle jag nog också kalla det. Men kommer du ihåg för några år sedan när det var en jättedebatt? Jag vet inte hur det är idag, men i alla fall ett tag så fick man ju inte sälja Red Bull i drinkar på barer. För att det var så farligt att dricka det, för hjärtat kunde börja rusa och man kunde få hjärtstopp. Och jag tror till och med att det var några dödsfall kopplade till Red Bull-drinkar ute i Europa. Och då var det ju väldigt mycket snack om de här energidryckerna, hur farliga de egentligen är. Och då kom jag att tänka lite grann på det när vi fick den här frågan. Kombinerat med träning, är det så bra då att liksom ändå få upp hjärtfrekvensen? För det är ju det som händer när man stoppar i sig koffein.
Jag var tvungen att ta min Nocco-burk här som jag har på mitt poddbord för sängen. Ja, men där står det faktiskt att det rekommenderas i att man blandar ihop med alkoholhaltig dryck. Men så det hade inte koppling med träning. Men jag tänker alltid när man någonting står på burken att man avråder för att det ska vara bland att det ska tas av gravida eller ammande, då tänker jag alltid att man ska fundera över vad det är man tar. Man, det är ju faktiskt så. Det finns framförallt två stycken kosttillskott som man vet med, vad säger man, evidens tror jag kallas för, ja, att det faktiskt funkar. Det ena, det är kreatin. Det är ett av de energisubstrat som används vid styrke, när man ska skapa styrka. När man gör det första tunga lyftet till exempel, när man ska starta i ett 100 meters lopp, då är kreatin, det är en av energikällorna, jättekraftigt laddat, nästan som en sån här explosivt ämne, att i att man liksom bam säger det, så används musklerna jättebra. Men det finns bara en liten dos, och kreatin finns i den maten som vi äter, och människor som tar kreatintillskott, man kan lagra en viss del, resten kissar man ut. Men man kan faktiskt se att kreatin kan vara prestationshöjande. Det andra kosttillskottet som man kan se kan vara prestationshöjande, det är faktiskt koffein. Alltså att man blir starkare, man blir piggare, man blir mer alert och att man presterar bättre med koffein. Och det är ju inte ovanligt att människor som tränar på väldigt hög nivå tar koffeintabletter.
Nej, men alltså,
ja, så det ska man faktiskt komma ihåg, att koffein är prestationshöjande för väldigt många människor. Men jag är ganska säker på att det är precis som nikotin och liknande, att om du inte är van så blir effekten större. För en person som får i sig koffein varje dag så kommer inte höjningen bli så markant jämfört med den som aldrig tar koffein och sen får i sig en koffeintablett. Den blir ju helt skakis. På de här nockoburkarna så står det att max 2-3 per dygn. Och en del som jag, någon kompis med mig, hon säger att hon kan inte ens dricka en och sen blir hon helt skakis. Och jag märker ingenting. Jag tycker att det är, för mig är det liksom som en jättegod sockerfri läsk. Men alltså, jag ser inte ett problem i att man dricker energidrycker som är sockerfria till träning. Men däremot tycker jag inte att man ska ersätta måltider med såna här drycker. För att det är ju faktiskt så att de mättar. Vilket innebär att om man är en person som styrketränar och tränar hårt och har ett ökat energibehov, och så dricker man massa och då blir man mätt av det, och då äter man inte tillräckligt mycket, så att man kanske får en sämre prestation på sikt för att man inte fyller på med det man behöver i en större portion eller ett extra mellanmål, för att man går runt och är mätt av att man har druckit sådana här drickor.
Nu kommer ju du att göra så att det uppstår en helt ny diet här i samhället. Nockodieten.
Ja, men det är ju sådana enkelt knep
av Lovisa.
Ja, men det är ju sådana här 90-tals bantningstips som jag kommer ihåg. Du vet, man var sjuk när man läste i tidningarna att man skulle dricka ett stort glas vatten innan man skulle äta för att man skulle bli mätt tidigare.
Ja, eller bara dricka kaffe och käka grapefrukt eller något sånt. Fanns det någon diet, ja, som var
supertrendigt?
Ja, väldigt sjukt.
Men det andra som jag tänker på med sådana här drickor, det är, förut så sa man, jag tror att det är en myt, i alla fall det senaste som jag har fått lära mig, att koffein är vätskedrivande. Så att det verkar som att det är en myt, att det inte alls så att man går runt och blir kissnödig för att man dricker kaffe.
Tycker du inte?
Va? Nej.
Det, ja, tycker, men det, jag. En kopp kaffe, sen måste man ju kissa.
Ja, men du kanske hade behövt kissa om du hade druckit vatten också.
Ja,
men det har jag fått lära mig, om vi säger så. Men däremot, går man runt och smådricker hela tiden, alltså att man alltid går runt med en Nocco-burk eller liknande, så kan det bli så att man retar urinblåsan. Och att vissa tjejer som aldrig har haft problem med urinläckage, plötsligt när de ska träna, börjar känna att de kissar på sig. För att då kanske de började dricka en Nocco 2 timmar innan. Sen har de gått och smådruckit, och sen plötsligt så fastän de inte är kissnödiga så känns det som det. Och gör man det varje dag, att man alltid går runt och dricker lite grann av sån här dricka. Man skulle kanske inte dricka vatten på samma sätt, för att det är inte samma, vad ska man säga, kick i munnen, eller det känns inte riktigt lika lyxigt att dricka någonting som rumstempererat, att det ska vara liksom kall, så att man med det här lyxiga grejen av att man har en burk i handen. Så att jag kan ju tänka att det finns kanske mer så här livsstilsaspekter att titta på, att alltid gå runt och dricka. Men det är ju en svindyr källa till koffein. Å andra sidan, människor som lägger 39 kronor på en kaffelatte varje förmiddag och eftermiddag, det är ju också svindyrt sätt att få i sig koffein.
Ja, och då ska jag säga, det är inte mycket koffein i en kaffelatte.
Nej, men du ser, jag kan inte ens, jag är inte ens någon koffeinexpert på det.
Nej, för det är ju stort sett bara mjölk. Det är ju en väldigt dyr kopp med mjölk, utspädd med kanske 2-3 droppar kaffe. Så känns det i alla fall ofta när man får en kaffelatte. Jag måste ju alltid ta en extra shot, för annars så är det som, aja, jag kan lika gärna dricka varm mjölk.
Men jag tror, jag ska räkna lite snabbt här. Jag tror att det är så att det är 3 gånger så mycket koffein i en Nocco som i en Coca-Cola Zero.
Åh, jäklar, det var ändå rätt mycket.
Men
jag tänker så här, när hon skriver att det känns som att hon behöver koffeinet, det är ju inget konstigt. Koffein är ju, kan väl ändå säga att det är en drog. Alltså jag märker ju om jag inte dricker kaffe på några dagar, då får jag ont i huvudet, svårt att starta dagen, känner mig trög, kan inte tänka ordentligt. Alltså det får jättemycket effekter om man plockar bort koffeinet som man är väldigt van vid. Och förmodligen är det väl samma sak om man plötsligt plockar bort dina Nocco, då skulle väl du också få någon slags abstinens, antar jag.
Det kallas för centralstimulerande. Det, att just att det går på blodkärlen, som jag har fått lära mig. Och jag ska inte säga att det här är någon sanning, men jag förstod det som att koffeinet öppnar upp så att blodflödet blir bättre. Vilket innebär att om man då plötsligt slutar dricka koffein, så får man huvudvärk för att kroppen är van vid att det ska stimuleras utifrån.
Mm, exakt.
Men det är ju samma sak, alltså det är koffein i väldigt många tesorter också. Det är ju koffein i iste, alltså vuxna människor dricker koffein. Det som jag kan tycka är ett problem, det är inte att träningstjejer dricker koffein innan de ska träna, utan det är när det är 12-13-åriga barn som går runt med såna stora monster energy-burkar som är såna här, som gamla ölburkar i sizen. Vet du vad jag menar med såna här folkölsburkar?
Ah, just
med energidryck. Om man är 12-13 år och dricker så här extremt stora burkar med koffein, då det tror jag inte är nyttigt på lång sikt. Så det tycker jag är ett större problem. Och jag vet ju att mataffärer, ICA och liknande, de säljer ju inte energidryck till människor om du är under 15 eller 16 år. Så de har ju faktiskt en åldersgräns.
Ja, men det låter väl otroligt sunt. Jag kan tänka mig att kroppar som inte, små barnkroppar som inte är vana vid att utsättas för sånt, det måste ju vara, det är som den nya tiden sniffa lim.
Ja, men det är samma sak med de här som vipar.
Vipar, vad betyder
vipar? Det? Vipar, ja, med såna e-cigaretter. Att det var så smart med e-cigarett, sa de, för att det är ett sätt att få i det nikotinet, men du slipper allt, eller inte allt, men en del av det som är giftigt i cigaretten. Och det är klart att ja, det finns åldersgräns på e-cigaretter, men tydligen så kan ju barn och ungdomar få tag på dem ändå. Och då är det ju så hemskt att nu kan ett barn eller en ungdom röka en e-cigarett utan att lukta. Så att någon kommer hem, och för 10 år sedan så kände föräldrarna att du har ju rökt, du luktar. Men nu kommer du hem och så luktar du ingenting. Och det är ju jättehemskt, för då får du i dig nikotinet, du kommer ganska så snabbt bli beroende, men du kommer inte drabbas av några av de här sociala nackdelarna, eftersom du inte ens behöver gå utomhus för att dra i dig nikotinet. Och du luktar inte heller. Det är jättehemskt.
Ja, alltså jag börjar redan oroa mig för hur den här tiden ska bli. Du vet, min son fyller ju, min äldsta son, han fyller 12 i år. Men det var så skönt, för han ska åka iväg på kollo nu nästa vecka. Och då läste jag kolloreglerna högt för honom. Och då står det bland annat att det är rökförbud här på kollo och man får inte röka och så. Och han bara, mäh, varför står det? Jag bara, ja, man får inte röka och så. men det är väl ingen i min ålder som röker. Och det tyckte jag var så skönt. Jag bara kände, puh, vad härligt. Det är ett tag kvar tills man behöver börja oroa sig för sånt. Att kompisarna står på skolgården och röker liksom. Så att det kändes rätt bra. Han kunde inte alls relatera till varför man ens skulle ha ett rökförbud. För det var helt otänkbart att någon skulle röka.
Ja, och det är ju jättehärligt. Jag tror just du och jag, vi har maraton till norm. Och jag tror att på många skolgårdar så är det liksom helt naturligt att dricka energidrycker eller stå och jobba med e-cigaretter. Det gör de i alla fall på skolgårdar runt omkring där jag bor. Och de barnen går i högstadiet.
Usch, det är hemskt.
Ja, jag tycker det. Sen kan jag tycka, ja men titta runt om i världen vilka katastrofer det finns och att det är ett litet problem i sammanhanget. Men samtidigt så är det man har framför näsan som bekymrar en mest ofta.
Ja, det som ens egna barn kan utsättas för är ju självklart det som man är mest engagerad i. Så är det ju, det är en naturlig mänsklig reaktion att det funkar så.
Men Jessica, ska vi ta och vira ihop den här avsnittet av träningspodden?
Ja, jag vet inte ens var vi började.
Var det dina spruckna yoga tights?
Spruckna yoga tights. Vi får se om jag kommer i hela tights på vår fotografering imorgon eller inte. Det blir spännande att se. Och sen pratade vi ju lite grann om din spaning.
Ja, just det. Ja. Vad klassas som att vara i branschen och vilket ansvar har vi i branschen? Och vilka betyder ju då vi? Jag tycker det var jätteintressant. Vi får se om Kalle Zackari, han kanske går ut och bemöter det här nu utan har blivit uthängd av mig trots att jag inte ens var på plats.
Jag tänker att du har hängt ut, det kändes också väldigt olikt dig.
Ja, men jag är lite pirrig, jag är lite nervös. Jag har ett jättestort projekt som jag håller på att jobba med. Så det kanske är så att jag, om jag är pirrig och nervös på ett ställe, då blir jag helt orädd på något annat ställe, för jag inser inte faran.
Ja, men du vill ha något som tar bort lite fokus liksom, från att du är lite pirrig sådär.
Ja, men jag pratade ju lite kort om det i förra avsnittet av Transpodden. Och då lovade jag att min nya app skulle finnas att ladda ner. Och nu kan jag säga, när Trädespodden släpps, då är det ju fredag. Ja. Och jag ska äta upp mina trasiga knäböjs tights om inte appen Myst finns att ladda ner samtidigt som Träningspodden släpps. Så, ja, det... jag håller tummarna för att allting är klart, den finns att ladda ner och att alla kan gå in och följa träningsprogram.
Jag ska se till att du håller det löftet och käka upp tightsen om det inte är så. Det blir spännande. Sen pratade vi lite Stockholm Marathon, lite reaktioner vi har fått från våra lyssnare efter det loppet, lite tips om man vill springa täta lopp, och så avrundade vi med lite energidryck.
Ja, men lite så. Jag fick se siffran för vårat specialavsnitt som du gör. Vi gjorde ju ett rekordlångt avsnitt av Träningspodden och det var helt sjuka 250 000 lyssningar på det avsnittet av Träningspodden.
Var det så många som sprang Göteborgsvarvet?
Ja!
250 000!
Nej, men det är helt 250 000 människor som lyssnade på det avsnittet av Träningspodden där du och jag, Jessica, sitter och har mundiarré.
Ja, det är helt otroligt. Man kan inte annat än att vara oerhört tacksam för det.
Och buga.
Ja, tusen tack för att ni lyssnar, och ni vet att vi hörs igen om en vecka.
Puss, puss!
Hej då!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.